Ja, det här med Guds plan för våra liv, det fick jag en del frågor på under rasten, så att även om det inte precis hör till teodicéproblemet så ska vi ta lite grann av det också, för att det är ju något som kan kännas väldigt aktuellt för oss. Vi ska bläddra i Efesierbrevet till 4:e kapitlet. Efesierbrevet 4:11. Där ska vi läsa 11-16 verserna. Efesierbrevet 4:11 alltså. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Här talas det alltså om det heliga, det vill säga det du och jag det, och Kristi kropp, och i församlingen så finns det vissa ledarfunktioner, och tanken är att vi tillsammans ska utföra kallelsen att uppbygga Kristi kropp. Hur ska det gå till? Vad är förutsättningarna? Jo, förutsättningen ryms i begreppet mognad. Här står till och med manlig mognad, vilket alla feminister kan ha sina funderingar kring. Men det är faktiskt ordagrant översatt. Jag vet inte vad det betyder. Men vad är då mognad? Hur blir man mogen? Jo, vi ska inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vad ska alltså profeter och evangelister och herdar och lärare, vad ska de lära de kristna? Varför sitter jag här? Jo, det är för att du ska bli en självständig människa. Du ska vara självständig nog att kunna avgöra vad som är sant och gott och rätt. Du ska alltså inte vara en flockvarelse som rycks med i alla möjliga strömningar hit och dit och fram och tillbaka. Utan du ska vara en så självständig människa att om alla säger att gräset är blått så står du kvar och säger att gräset är grönt. För det ser ju du. Och det betyder ju inte att man ska bli halsstarrig eller enveten eller tjurskallig. Utan det handlar om en sund självständighet. Och det är alltså väldigt intressant att uppbyggandet av Kristi kropp handlar ju om att forma en gemenskap. Och vägen till gemenskap går genom självständighet. Är ni med? Det finns ju en militär form av gemenskap. Det är den där man ställer upp folk i fyrkantiga grupper och lär dem att gå med raka knän på kommando. Och det som på gammalt militärt språk kallas för exercis handlar ju alltså om att utplåna individens självständighet. Göra honom till en robot. Så att alla robotar sätter foten i marken precis samtidigt. Man kan ju fundera mycket över varför det är så viktigt att kunna gå med raka knä när man ska ut i kriget. Men Guds väg är alltså den rakt motsatta. Han utplånar inte din personlighet för att bygga upp gemenskapen. Utan han hjälper dig först och främst till självständighet. För det är en avgrundsskillnad mellan att vara självständig och att vara självrådig. Den självrådiga människan lyssnar aldrig. Men den självständiga människan lyssnar gärna. Därför att han vet att han inte kommer att ryckas med av alla möjliga olika argument och synpunkter. För han vet att han har förmågan att jämföra andras ståndpunkter med sina egna. Och när vi nu alltså talar om det här med att Gud har en plan för ditt liv, så är det ju alltså inte den militära varianten. Och därför blir jag så bedrövad när det dyker upp idel nya rörelser och strömningar och församlingsbildningar där ledaren är gudsmannen som får de andra att gå i fyrkantiga grupper. Därför detta är inte Guds modell. Det auktoritära ledarskapet har inte i Guds församling att göra. Och då är det alltså så här, att om Gud har en så detaljerad plan för ditt liv, du blir som en fjärrstyrd robot, så bryts din personlighet ner undan för undan. När vi talar om vanlig barnuppfostran så kallar man det för att överbeskydda sina barn. Det kan vara normalt att säga till en tvååring, glöm inte att ta på dig vantarna när du går ut i kylan nu. Men om man säger det till sin 20-årige son så är det något fel någonstans. Och då smäller den 20-årige sonen av, och det gör han rätt i. Det ska du inte bry dig om. Jag är vuxen. Och Gud syftar till att vi ska bli vuxna människor. Människor som kan handla självständigt, därför att kärleken förutsätter självständiga beslut. Andra Korinthierbrevet 3 och 17. 17 och 18 läser vi där. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Där Herrens ande är, där är frihet. Och det betyder att i världsliga sammanhang är lydnad detsamma som tvång. Inför Gud finns det en lydnad som är frihet. Nu stöter vi alltså återigen på någonting som är större än vad vårt förstånd kan omfatta. En lydnad som är detsamma som frihet. Kan det vara möjligt? Ja, det kan det. Därför att Guds ande kommenderar inte människan, utan Guds ande inspirerar människan. Han ger dig lust och glädje att få göra något. Och den lusten och glädjen, den uppstår genom att anden låter oss ana Herrens härlighet. När vi ser Herrens härlighet som i en spegel, som det står här, då förvandlas vi till avbilder. Vi ska komma ihåg att speglar på den tiden var ungefär lika detaljrika som när man speglar sig i en modern diskbänk. Man såg lite grann av facet, men inte mer. Och det är ungefär så som vi ser Guds ansikte idag. Man kan ana hans andlighetsdrag. Men redan det har en sån fantastiskt djupgripande effekt. Men i allt detta så är vi ändå fria till att avgöra. Vi är i stor utsträckning, ska jag säga, fria till att avgöra hur vi vill uttrycka kärleken till Gud och kärleken till medmänniskan. Paulus återkommer till detta i Galaterbrevet 5 och 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Du är kallad till frihet. Och det är ju fantastiskt. Den friheten är så stor så att man kan frestas att missbruka den. Men det är alltså din och min egen uppgift att se till att vi inte missbrukar friheten vi har fått. Gud inskrider inte på nytt med piskan i handen för att hålla oss rätt. Utan vi ska inse att vi har ett stort mått av frihet. Ett så stort mått av frihet att det finns möjligheter till missbruk. Nu finns det situationer där Gud, så att säga, har bestämt sig lite extra. Vi kan läsa om profeten Jona. Jag antar att ni är väl bekanta med Jona och fisken och det här. För Jona skulle gå till Nineve. Och han ville inte gå till Nineve. Så han stack till sjöss istället. Och då började det blåsa. Och alla på fartyget var dödsförskräckta. Hjälp, vi går under. Den enda som är lugn i själen är Jona. Han ligger nere i båten och sover, och han nu kan göra det. Han hade tydligen ingen sjösjuka i alla fall. Så att när de till sist purrar honom och frågar vad ska vi göra, så säger han: släng mig i havet, för att det är Gud det här. Och så slänger de honom i havet, och så lugnar sig stormen och båten seglar iväg. Den gången hade Gud bestämt sig, Jona skulle till Nineve. Och till Nineve kom han. Det finns sådana situationer. Men de är inte regel. De är snarare undantag. Och jag kan nog säga helt personligt att jag har gjort en sådan upplevelse i mitt liv. När Herren började kalla mig att jag skulle arbeta som bibellärare, så ville jag inte höra på det örat. För det var väldigt roligt att vara läkare. Och vi hade så trevlig forskning på gång på klinikerna jag jobbade, så att det kunde jag inte tänka mig att släppa. Ja, men för det första så hade jag svår värk i min nacke med utstrålande smärtor i bakhuvudet dag och natt. Det var förfärligt. Och där, när det inte räckte så gjorde Gud så att vi blev ovänner i forskargruppen. Och så småningom föll alla projekten i spillror. Och till sist så mötte jag en man som han kände inte mig, jag kände inte honom. Men han bad gärna för sjuka, och han bad för mig och min nacke. Och han slutade nästan genast att be och började profetera istället. Och Gud talade om precis det jag egentligen visste. Han sa det exakt. Och jag blev så förkrossad så jag sjönk ner på golvet och grät. Och de andra hade hunnit till påtåren på kyrkkaffet när jag äntligen kom vacklande ut och skulle ha med en slurk jag också. Och hela resten av den dagen så mådde jag bra i min rygg för första gången på 5 år. Jag kunde diska, jag kunde gå ut med hunden, jag kunde göra allt möjligt som hade varit otänkbart förut. Och då förstod jag kommer inte undan. Och då, några veckor senare, kom min överläkare och chef med lysande ögon. Han hade fått ett underhandslöfte från Statens medicinska forskningsråd att vi skulle få 170 000 i utrustningsanslag, så vi kunde köpa de apparater vi skulle behöva för fortsatt forskning. Och mitt namn skulle stå först på listan på ansökan, därför att jag var tyngst meriterad. Och jag kände: hjälp, nu sitter jag fast i klistret. Om vi får de här pengarna, så vad ska jag göra sen? Så jag sa till de andra, vi var en ganska stor grupp, jag sa till dem att jag har en kallelse från Gud. Och jag vet att jag kommer att säga upp mig från det här jobbet när den dagen kommer. Och gå ut som förkunnare på något sätt. Så att jag vill inte stå först på den här ansökan, utan möjligen att jag står som sista man. Och det blir ju en väldig rörelse i gruppen, och min chef släpade in mig på sin expedition där, och han föreläste väldigt gärna för mig om religion, men han hade ingen aning om vad det var han pratade om. och han kunde inte förstå någonting av det jag sa. Men till sist så kom han att tänka på en målare som heter Paul Gauguin, som hade fått någon 40-årskris och stack ifrån fru och barn i Paris och åkte till Tahiti för att måla nakna brudar. Och det var ungefär det som landade i honom. Och han accepterade att jag fick stå sist på denna ansökan. Och ett par månader senare i en förbundsgudstjänst blev jag helad. Jag kom till jobbet dagen därpå och var helt frisk. Det var väldigt intressant. Alla hade ju sett hur jag släpade mig fram. Och alla såg direkt vad hänt. Inom en timme visste alla på kliniken vad som hade hänt. Och det var mycket intressant att se att de jag trodde skulle bli intresserade, de vände sig bort och såg ut som att jag tokig hade varit förut, men nu får det ändå vara någon måtta på galenskapen. Medan andra som jag hade tänkt skulle se med avsmak på det hela kom och sa, vad är det som har hänt? Du måste berätta. Så att man vet inte så mycket om varandra. Men den gången hade Gud bestämt sig. Och det tjänade ingenting till hur jag spjärnade emot. Nu sitter jag här. Men jag vill försöka hjälpa er ut ur det här stela schematänkandet. Att det finns saker som ni måste göra varenda dag. Och om Gud åtminstone kunde säga vad det var, så skulle det bli lite lättare. Men varför ska det vara så svårt? Du är kallad till frihet. Så enkelt är det. Utan de förutberedda gärningarna är kärleksgärningar som du själva kan i stor utsträckning fylla med innehåll. Detta var som sagt inte teodicéproblemet. Men
du
raderar
inte bort det
där
sedan?
Nej.
Vi får behålla det.
Ja. Vi var inne lite grann på att tron är Guds gåva. Och vi ska slutföra det innan vi går vidare och kommer så småningom tillbaka lite grann till det här med ondskans och lidandets problem. Därför att om du frågar en judisk rabbin om vad tro är, så svarar han något helt annat än vad du väntar dig. I ett hebreiskt sammanhang skiljer sig tron väldigt mycket från våra föreställningar. Vi är präglade av de grekiska filosoferna. Det skedde ju en avsevärd blandning av kristendom och grekisk filosofi när kristendomen gick ut i hedna världen och tappade fotfästet i den judiska världen. Och då blev tron en övertygelse, en säkerhet, en visshet, så att säga ett filosofiskt åsiktsbatteri. Men den judiske rabbinen, han kommer att förklara för dig att poängen med tron är trofasthet. Tyngdpunkten ligger på trofasthet och inte på övertygelse. Och jag minns för ganska många år sedan en kristen tidning ringde upp mig och frågade om jag kunde skriva en artikel om vad tro är. Och jag hade inte tid att göra det. Så jag sa, ring till rabbinen i Göteborg. Va? Rabbinen? Ja, ring till honom. Ja, men han vet väl inget om tro? Jo, det kan du skriva upp att han gör, så jag. Ring till honom och inbjud honom att skriva en artikel i din tidning. Och artikeln kom. Och den var underbart fin. Och killen som hade frågat mig, han ringde sen och sa, det var ju fantastiskt det här. Därför att han talade hela tiden om Guds trofasthet som skapar vår trofasthet. Som gör oss ägnade för relationer. Som ju är grundvalen för all kärlek. En åsikt kan du ha alldeles på egen hand. Men trofasthet kräver åtminstone en part ytterligare än du själv. Du måste ha någon att vara trofast emot. Och frälsningen för oss från trolöshet till trofasthet. När Gud ger nåd emot oss där vi lever i vår trolöshet eller har levt i vår trolöshet. Och vi inser att han är trofast också när jag är trolös. Då ser jag lite grann av Guds ansikte och förvandlas till hans avbild. Då vill jag smittas med hans trofasthet. Bli en människa som man kan lita på. Och en människa som man kan lita på har redan så att säga grundlagt en rättfärdighetens avsikt i sitt liv. Därför att trofasthet har väldigt mycket med rättfärdighet att göra. Men tro lika med uppfattning, åsikt, åskådning har praktiskt taget ingenting med rättfärdighet att göra. Du kan vara jättesäker på din sak och vara en skojare och bedragare ändå. Då har vi bara några minuter kvar på den här timmen, men vi ska lukta på något som vi sen får fortsätta med. Vi ska gå till Johannes evangelium till det 18 kapitlet. Där ska vi börja läsa i den 33 versen. Jesus står inför Pilatus. 18:33. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade: "Är du judarnas konung?" Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus svarade: "Jag är väl inte jude? Ditt eget folk och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade: "Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli övermannad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen." Pilatus sa: "Du är alltså kung." Jesus svarade: "Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst." Pilatus sa till honom: "Vad är sanning?" Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen och sa till dem: "Jag finner honom inte skyldig till något brott." Ja, här står nu två ledare, gestalter inför varandra. Den ene har ett rike som alldeles bokstavligen är av denna världen. Pilatus. Och den andra har ett rike av ett helt annat slag. Och när Jesus ska motivera på vad sätt Guds rike skiljer sig från denna världens riken, så säger han att om mitt rike hade varit av denna världen så hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli tillfångatagen. Men nu är mitt rike av ett helt annat slag. Och vi kan sammanfatta olikheten så här. Denna världens riken utbreds genom att man skjuter och dödar människor i angränsande riken. Man dödar människor som tillhör ett annat rike. Så växer det jordiska riket till. Guds rike växer när någon som tillhör det riket ger sitt liv för de som står utanför. Och det handlar alltså om hur man segrar i denna världen och hur man segrar i Guds rike. Vad är en seger? I denna världen segrar man i makt. I Guds rike segrar man i nåd. Den seger som Jesus vinner på korset är inte en seger i makt utan i nåd.